Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag heter ju Ann Sandin Lindgren. Det som är roligt tycker jag, det är när jag får intervjua folk igen. För första gången jag träffar människor, då vet jag egentligen inte speciellt mycket om dem. Och för ett tag sedan, i mars var det, då lyckades jag få hit dig, Peter Eriksson.
Ja, och nu är jag här igen.
Japp! Ja. Och det som är så bra, du och Myrena Bergli, ni är ju publicister.
Ja, det får man väl lov att säga, ja. Att vi är på något sätt. Vi gör en tidning i Krusboda som vi pratade om då, förra gången vi sågs, som heter Krusboda Kontakt.
Ja, och det är väl liksom en av de få lokaltidningarna som finns här som är riktigt lokal.
Ja, det är den ju. Det är 1500 exemplar, så den är ju liten, men inte superliten. Så. Men det är en tidning på 20 sidor som kommer fyra nummer om året som vi gör.
Ja, och då pratar vi liksom om Tyresös mest färgglada område som hade fyllt 50 år. Det är lite osäkert exakt när det fyllde.
Ja,
när
det fyllde. Precis. Det beror på när man placerar det. Det påbörjades i bygget ungefär 70, avslutades 75. Så ja. Att nu tog vi 50-årsjubileet lite när det var färdigställt, så att säga.
Ja.
50 år efter att det var färdigställt.
Och sen berättade du, och jag fick också bilder från dig, att ni hade gjort en jättefin utställning i centrum. Yes. Och jag träffade faktiskt Lena Gute här om kvällen. Hon sitter nämligen i Tyresöns styrelse.
Ja.
Och hon var så glad över det här programmet.
Ja, men vad
därför att hon kände ju dig. Mm. Hon hade missat att jag la ut en bild på henne när hon står i centrum där. För att det var ju en kombo-utställning.
Precis.
Va?
Jag frågade när jag fick den här idén. Alltså, idén till utställningen kom av att jag varit redaktör. Jag och Miranda har varit redaktörer för tidningen i 10 år, och då gör vi ett porträtt av en krusboda i varje nummer. Och då kom jag på att det kunde vara roligt att göra svartvita versioner av bilden. Jag är fotograf och gillar svartvitt väldigt mycket. Och då kom jag på att om man gör upp ett gäng porträtt som en slags hyllning till krusbodaborna genom att visa vilka som bor där, så att säga. Då kanske det är andra som är intresserade också. Då pratade jag med först Charlotte på kommunen på Konsthallen.
Ja, Charlotte Gyllnert.
Precis, som jag har ställt ut på Konsthallen förut.
Det är bra, har man kommit dit? Det är stort det här, Krusö kommun, att komma dit.
Japp, ja, det är rätt länge sedan, så att, kanske storhetstiden kanske är över då, men vi får se.
Ja.
Och då drog hon in Lena i det, och så bestämde de sig för att göra en egen liten del. Så att man kan säga att det var två olika utställningar, men besökarna upplevde det nog som en utställning.
Ja, Lena Gute är kultursamordnare och kan ju väldigt mycket om alla torp och gårdar och
precis.
Har gjort de här fina.
Hon tog fram en historik och tittade i deras arkiv som ju hon driver också.
Exakt. Så. Ja. Och när vi pratade då lyckas du inom bisats säga att du är Tyresöbo i tredje ledet.
Ja, precis.
Din farfar.
Ja. Yeah.
Och då tänkte jag så här, då måste vi ta det. Vi kunde inte ta det i det programmet, vi hade fullt upp med Krusboda.
Ja.
Så nu tänkte jag, först bara, innan vi börjar med den, med hela liksom din bakgrund. Vem är Peter Eriksson idag?
Ja, Peter Eriksson är, men jag, som jag sa, jag är fotograf. I huvudsak så undervisar jag, men det är en... Ja, nu kommer jag på att det här kan ju bli en jobbsökare någonstans. Jag håller på att avsluta min anställning på grund av arbetsbrist på en skola där jag varit i Nacka. Nackastrands gymnasium där jag varit i 15 år snart.
15 år?
Ja. Och eftersom att jag är... estetprogrammet går neråt och jag är inte en behörig lärare. Och så försvinner... mina kurser läggs ner, så att säga, för det är svårt att få folk att söka till estetprogrammet idag.
För 15 år sedan, då var media och estet, alla skulle göra konstnärliga uttryck. Yes. Direkt med att man kunde Photoshop så kunde man få jobb.
Ja, och då hette skolan också Mediegymnasiet Nackastrand.
Ja, det hette
och det
den,
har man liksom tvättat bort nu, för att det vinner man inte massa sökande på. Men nu heter man Nackastrands gymnasium.
Aha.
Sen 3 år tillbaks kanske det.
Ja.
Jag har aldrig jobbat heltid, eller jag har jobbat heltid också såklart, men jag har en dag i veckan när jag jobbar med egna projekt och frilansgrejer, som till exempel den här tidningen i Krusboda, eller andra frilansgrejer, eller egna liksom utställningsprojekt som jag har ställt ut. Jag har varit med på Liljevalchs hårsalong, jag har varit med på ett par samhällsutställningar på Fotografiska. Men det är inte någonting, alltså det jag kom fram till var att jag ville göra... det är utan det ekonomiska tvånget. Det är därför jag tycker det är så bra att ha haft den här, liksom en jobb ungefär 80% och så ha en dag där jag kan göra vad jag vill. Ja. Och då är det bra om man drar in lite extra pengar, såklart. Men det funkar även om jag bara gör saker som under en längre period som egentligen kanske inte lönar sig direkt. Men det kanske blir en utställning och sånt. Mm. Men man tjänar inte mycket pengar som, så att säga, konstnär eller utställande fotograf.
Nej, absolut inte. Det är jättesvårt. Ja. Vi har en programserie här som heter Kulturbordellen. Ja. Därför alla måste sälja sig.
Ja men så är det ju. Ja. Och man har ju egentligen liksom tur om man får tillbaka produktionsmaterial och såna här saker. Ja. Så. Och ja. Foto är ju lite klurigt eftersom att många tycker att det är...
alla
fortfarande
kan.
Tycker att det, precis, alla kan och fattar inte så där, men varför ska jag betala 5000 för en bild? Den ser likadan ut som en poster.
Ja, just det,
så.
Precis.
Mm. Och det är massa
såna grejer.
Massa sånt.
Ja. Men jag tänkte, lärarjobbet som du ändå hållit på med 15 år.
Ja.
Jag har ju själv också vikat som lärare här ute och jobbat som IT-utbildare på Sveriges Television och bara för att jag kunde massa datasystem. Men det var ju inte kunskapen om datasystemen som gör en till en bra lärare. Det är ju förmågan att lära ut.
Ja.
Och binda en publik, kan man säga. Så ditt, även om du inte har någon legitimation eller som lärare, är inte det ganska lätt att få jobb om man är duktig pedagog?
Det är ju klurigt om man nu vill in. Mina skills, så att säga, ligger ju på någon slags mediedel. Det är ju, jag har undervisat både teoretiska kurser och praktiska mediekurser. Men som sagt, estetprogrammet och estetmedia kanske, ja, framför allt, ja, går inget bra. Så att det finns inte så mycket jobb. Då och då ser man dem. Men det har ju liksom blivit tydligare och tydligare sen egentligen ett 20-tal år. Framförallt sen LG 11. Att man efterfrågar liksom behöriga lärare i högre och hårdare grad, så att säga.
Gör det, okej.
Och det marknadsförs ju ofta skolorna med. Vi har 95% behöriga lärare och sådana här saker. Ja, så då kommer man, det är nog snarare så att man kanske får hoppas på vikariat. Det såg annorlunda ut 2011. Då var det, efterfrågades det fortfarande i alla fall, inte lika hög grad tror jag som ännu tidigare. Så efterfrågades det folk som var duktiga på sitt yrke, men naturligtvis då hade förmågan att lära ut det, som du sa. Det var lättare än att hitta en lärare som då skulle ha som kanske var bra på att lära ut, men som inte hade liksom yrkeskunskaper riktigt.
Så har det alltid varit, att man har bygglärare eller alla de här praktiska yrkena, har man kunnat ta sig in i skolan, precis, därför att man är duktig. Ja, men nu ska vi backa bandet till din farfar.
Yes.
Berätta om din farfar.
Ja.
Hur hamnade han i Tyresö?
Ja, han var från Mariestad från början. Jag vet ju inte när han kom. Jag vet inte när han flyttade mot Stockholm. Han drev små herrekiperingsbutiker på Söder, sådana små hål i väggen. Jag tror han hade 5-6 butiker kanske, där man köpte en kavaj, den billigare varianten så att säga. Och ja, man verkligen hål i väggen som jag har förstått det. De var borta när jag, i alla fall när jag blev medveten om mig själv så att säga.
Ja.
För jag tror att det liksom, affärerna slutade funka någonstans runt 60-70 någonstans.
Ja. Men när föddes din...
Han föddes, tror jag, nu ska vi se, nu snabbt överslag så är det runt 1910, om det är 1914 borde det vara, för han var 80 när han gick bort, och det var 94.
Och han hamnade här i Tyresö?
Ja, han hamnade på lite omvägar. De köpte, först så bodde de i Mälarhöjden.
Din farmor också då?
Precis, min farmor också. När de hade, farmor kom från Norrköping, så de strålade samman på något vis.
Ja.
Så. Och hamnade först i Mälarhöjden då, och sen så i Norrby i Haninge. Där farfar byggde ett hus själv som fortfarande står kvar och som... Sist min pappa, som idag har Alzheimers, men han och hans syskon sökte upp huset och åkte och tittade på det. Då visade det sig att det var Sharon Dayal som bodde i det huset. Det var lite roligt.
Ja, roligt,
så de fick komma in och titta och minnas lite.
Ja.
Men sen så i slutet på 40-talet någonstans så köpte farfar en tomt vid Öringesjön.
Och då, på den tiden var ju Öringesjön... Eller Öringe, det var ju bara landsbygd.
Ja,
det fanns något torp.
Ja, precis. Ja, det var ju verkligen, verkligen vischan. Liksom. Alltså, ja. Kommunalt var det ju kanske några bussar om dagen, dagtid. Så att det var verkligen landet. Så. Och de köpte tomten precis ovanför Öringsjöns badstrand. Den ligger inte rakt upp, men 50 meter ifrån eller kanske något sånt. Och huset står fortfarande kvar. Det byggde han på. Han grävde ute för tomten för hand och byggde ett hus där.
Han kunde bygga först ett hus i Haninge och sen ett hus här i Tyresö.
Ja, precis.
Och sen har han ett jobb.
Ja, precis.
Vad hette din farfar och farmor först?
Arthur William Eriksson. Ja. Arthur Eriksson hette han och min farmor hette Maj Eriksson.
Ja.
Men huset i Öringe, när firman gick i konkurs så då fick de sämre ekonomi. Och då flyttade de, efter lite kringare krokar på olika saker, med olika grejer, så flyttade de till Migdalsvägen. Farmor och farfar.
Alltså vanliga bostadsrätter?
Ja, precis. Mm. Som myggan ser ut idag.
Ja, precis. Men din pappa då? Och hur många syskon blev det?
De är fyra syskon. Eller var fyra syskon. Två av dem är borta nu. Sosso, min faster, som gick bort för bara ett par veckor sedan. Och som var född 34. Och så min farbror Nalle, som heter Björn egentligen, och som var född 37. Och sen så pappa, som var född 42. Och sen så Bengt, som bor idag på Myggan också, som är född 50, om jag minns rätt.
Och alla heter Eriksson efter
honom. Ja, det gjorde de ju som ogifta, tänkte jag säga. Det är bara en av dem, bara kvinna så att säga.
Ja, just det. På den tiden var det ordning och reda.
Ja,
där tog man killens namn.
Hon blev en Åman.
Hon blev en Åman, okej. Men din pappa föddes han här i Tyresö?
Nej, det gjorde han inte.
Han föddes i Haninge?
Jag tror faktiskt till och med att det var i Mälarhöjden. Aha. Tror jag. Eller det var det, ska jag säga. Och det kan faktiskt ändå inse att jag säger det här i fel ordning. Var Mälarhöjden efter Norrby? Jag blir lite osäker.
Ja, men det... Ja. Ingen kan kolla upp det.
Nej,
nej.
Precis.
Om inte du sätter igång och släktforskar. Men så att eran familj, eller din pappa, hans stora uppväxt är här i Tyresö?
Ja, från ungefär 10 år då. Farfar släppte i slutet på 40-talet, byggde huset, åkte liksom, som jag förstår det, hit på helgerna och på ledig tid och byggde och grävde. Och sen så flyttade de hit i början på 50-talet.
Var någonstans gick din pappa i skolan?
Han gick...
I den gamla kyrkskolan?
Ja, alltså...
Bygdegården?
Fanns det, nu blir jag osäker, fanns det flera skolor där runt Tyresö då?
Det kom ju en ny.
Ja.
Det kom ju en ny skola, nu kommer jag inte exakt ihåg vilket år det var. Kyrkskolan som den kallades, den ligger där bygdegården ligger idag. Och så byggde man Tyresö skola.
Ja.
Den här tegelbyggnaden som bara var en byggnad. Och där, dit flyttade ju allihopa sen. För det var en riktig skola.
Ja. Det andra var ju det, mitt intryck är att det var där han gick. Ja, inte där bygdegården ligger så att säga. Utan där det... Så tycker jag han har pekat ut det förut.
Ja.
Att det var här han gick. Så Tyresö skola borde det vara.
Och din pappa, vad gjorde han i livet sen då?
Han var ingenjör, VVS-ingenjör till en början. Och som ledde till att vi flyttade och bodde lite utomlands när jag var liten. I några omgångar. Vi bodde i Tanzania om det kanske har varit, det var ungefär 10 månader och så bodde vi i Saudiarabien i 2 omgångar i också 10-11 månader någonstans per gång.
Vad roligt!
Ja, men det var ju nyttiga saker och spännande saker, såklart när man var liten. Sen så gjorde väl mamma och pappa kanske ett litet misstag för att de åkte hem. De här som bor utomlands och jobbar utomlands, de är ju liksom... ofta ser det så att de är borta i sammanhängande antal år, ganska många år. Ja, jag minns i Saudiarabien så var det någon kille som, han kanske var 8-9 eller någonting sånt, och han hade aldrig sett snö, och han var ju svensk och pratade svenska. För han hade bara varit hemma i Sverige på semester, på somrarna. Så han skulle flytta hem, kommer jag ihåg, när vi var där och få se snö för första gången. Det var mycket, jag tyckte han var väldigt spännande.
Ja, jag tyckte väl alla, de som inte sett det. Ja.
Mm. Mamma och pappa gjorde så att vi flyttade utomlands och sen så var vi hemma ett år och sen så bodde vi utomlands ett år och sen så åkte vi hem. Och det gjorde att jag som var äldst, jag har två småsyskon, Rickard och Lotta som är född 73 och 80. Jag är född 68 själv. ja, men jag liksom blev ju uppsliten från kompisarna
hela tiden,
varje gång.
Och du, så du hade inte någon jätte, du var inte jätteglad för att dra iväg sådär?
Ja, men inte efter sista gången som var årsskiftet 79-80 då. Så då tyckte jag att nu får det räcka.
Ja. Men ni landade som familj i Krusbåde också?
Jajamän. Ja, jag kan bara sno ihop den tråden, för pappa blev sen, han slutade, sen var VVS-ingenjör och blev istället började jobba fackligt för SIF, som ju idag är Unionen.
Ja, där jobbade jag också.
Mm. Ah, okay, ja,
alltså inte jobbade, men var fackligt ombud.
Ja, men jag förstår. Mm. Ja, nej, men den, i slutet så var han... han var väl vd för egenföretagarfacket som var ganska nystartat.
Ja, okay,
men det var väldigt litet, de hade kanske 1500 medlemmar.
Ja, det var inte stort.
Nej. Så det var väl det var fint att han fick en sån titel till han slutade, men det var ju inte kanske den tyngsta positionen på Unionen, antar jag.
Nej.
Så.
Nej.
Men det var någonting, en marknad de ville åt, så att säga. Ja. Så, ja, men jag bara tänkte att jag blev färdig med pappa.
Ja.
Pappa
där. Men då backar vi till din pappa också. Din pappa och hans syskon, då växte upp i Öringe.
Ja. Yeah.
Och sen flyttade din pappa när han skulle flytta hemifrån.
Ja. Yeah.
Vart? Här? I Bollmora? Eller? Han ville vara kvar här i Tyresö.
Ja, precis. Syskon, de äldre syskonen försvann ju såklart. Mm. Man träffade någon och så flyttade man vidare. Och de var bägge två, de två äldre syskonen var nog relativt unga när de stack.
Så man kunde ju det på den tiden.
Ja,
det fanns lägenheter på den tiden.
Ja.
Det var inget svårt att flytta hemifrån.
Nej, precis. Mm. Men pappa landade sen på Sikvägen.
Jaha.
Så där jag själv då är född.
Ja.
Så på... Nu kommer jag inte ihåg numret, men något tredje eller fjärde huset av de som går på tvären från centrum. Så att säga. Något av de två husen tror jag det var.
Men om du är född 68 och egentligen byggdes ju då Sikvägen. Ja, de första husen kom ju där tror jag på, var det 60-någonting? Ja, de planerades, det gick ju väldigt fort att bygga hela Sikvägen.
Yeah.
Och 64 när jag flyttade hit, då var ju Sikvägen proppad med ungar.
Ja.
För det var barnfamiljer som flyttade till Bollmora.
Ja.
Kommer du ihåg den perioden? Hur mycket ungar det var på Sikvägen?
Nej, alltså jag har ju egentligen faktiskt liksom, jag har inga egna minnen från Sikvägen. Vi flyttade ju till Krusboda när jag var 2.
Men då fattar jag.
Så att det har jag inte. Men pappa har inte mamma och pappa har egentligen inte pratat så himla mycket om Sikvägen. Det är mer liksom som att det var en mellanlandning där pappa hade väl lägenheten först, antar jag, och sen så flyttade de ihop och så kom jag till efter ett par tre år eller vad det nu var. Och sen så blev det Krusboda, så det blev väldigt färgat av Krusboda, där jag ju som sagt fortfarande bor.
Ja, det är ju det som är så fantastiskt. Och i förra programmet så pratade vi just om Krusboda, varför också många här i Bollmora, för att jag är lite äldre än dig och mina klasskompisar, vi var ju säkert i 10-12 års åldern någonting när alla började flytta. För då bodde vi i bostadsrätter eller hyresrätter. Men väldigt många av de som hade bostadsrätter sålde och köpte ganska billigt där i Krusboda. Det var jättelätt att få ett radhus. Men sen var det jättesvårt så småningom att sälja.
Ja.
Så Myggdalsvägen hade ju tagit att de gav bort sina lägenheter för att alla ville liksom... Ja, göra sin bostadskarriär.
Ja.
Och Krusboda var ju liksom det stället dit alla flyttade.
Ja, ja, men det där har man ju förstått. När vi gör ju en intervju med någon som bor i Krusboda till varje nummer 4 gånger om året. Och när vi intervjuar de som har bott där länge så är det ju många som beskriver att de kanske fick jobb på LM Ericsson, som det ju hette då. Och då var ju liksom, det var ingen, de beskriver ju mer eller mindre som att lägenheterna kastades på dem.
Så det var så.
Det var inga, liksom, det var inga problem att
inga
få någonting.
Inga problem alls.
Och det var nästan som man fick betalt för att ta den här.
Så. Och det här tycker jag liksom, när man berättar här, det är samma sak då man berättar för sina barn som då liksom haft jättesvårt att få lägenhet och jobb nu för tiden. Tänk bara den här tiden, hur lätt det var att få jobb. Det var bara att ringa till stället, fick man jobb direkt. Knappt utan referenser. Man fick börja vara lärarvikarie, var hur lätt som helst. Bara anmäla sig här så kunde man vara lärarvikarie. Och när jag fick barn, då var det bara att fråga bostadsförmedlingen, finns det någon lägenhet? Jag vill ha den eller den eller den. Ja, jag tar den på pluggvägen. Och sen när man fick nästa unge tänkte man, ja, men vi kan inte vara så här. En trea funkar inte. Så kolla med en bostadsrätt. Ja, nu håller man på att bygga på Farmarstigen. Vill ni köpa en bostadsrätt? Ja, men vi har inga pengar till det. Ja, men det lånar HSB ut. Så att de, alltså, det var så enkelt. Mm. Enkelt att få jobb. Ja. Det var enkelt att få lägenheter. Och det var en himla framtidstro.
Ja, ja, men så tänker man att det var. När jag var då, alltså i den åldern att jag ville flytta hemifrån, då var det ju en lite tuffare period i slutet på 80-talet.
Ja, precis. Då kom hela lågkonjunkturen så småningom, va?
Ja, precis, precis. Så att då var liksom första lägenheten jag fick, eller som jag delade med en kompis, det var, då bodde vi i tredje hand i Farmarstigen, för att det, liksom, det myllrade inte av det då.
Nej.
Så. Ja, så att det är ju, men det är som det alltid är, liksom, reaktion och motreaktion på något sätt, och böljar. Det går upp och det går upp och ner så där.
Men vi tänkte så här, hur tror du att din farfar och pappa och även din mamma då, hur upplevde man Tyresö? Har ni snackat om det? Vad tyckte man Tyresö? För att när jag nu kollar vad Tyresö var, då var ju vi liksom, vi var inget utanförskapsområde, men vi var ju ett problemområde. Alltså det var ju hit väldigt många människor flyttade som hade stora sociala problem. Så att ett tag så ville man inte ens säga Bollmora, utan man bytte namn till Tyresö för att det skulle låta bättre. Yeah. Och vi som då var här, vi fattade ingenting. Vadå, var det fel på Bollmora?
Ja,
nej, men precis. Hur såg du och din familj på det, tror du, i tre generationer? Nej, men...
alltså jag har ju förstått det, liksom, det var ju någon slags raggar till håll här ute, och det var ju inte liksom, ja, det var ju inte så känt för det var väl kanske gamla Tyresö där det fanns lite kråkslott och slottet
fint.
Och så, det var fint. Och så sommarhusbebyggelsen då, liksom, sådär, så att folk var ute och semestra. Men alltså pappa, det var ju som, för honom var det ju liksom en lantlig uppväxt. Han gick till bondgården i Fårdala, och vi har fortfarande hinken kvar som han gick, en av hinkarna som han gick och hämtade mjölk i, som han berättade om när han den där gick jag med, och så drog jag den, snurrade den runt min egen axel så här upp ner och spillde all din droppe. Det var det sånt han fick roa sig med. Och även liksom när han blev lite äldre, att det var liksom, han pratade ju om att det var lite svårt med kommunikationerna och berättade om, jag tror att det var någon buss som gick kanske till Älta när det var liksom byggt, och så fick han gå därifrån till Öring eller ta cykeln om det var beroende på årstid så att säga.
Ja, vi måste bara säga till lyssnarna att om ni har massa oljud så verkar det som att i lokalen bredvid drar möbler. Jag tror att vi sitter precis bredvid kommunens möbellager. Så jag har aldrig varit med om det förut. Så här låter det tydligen när de drar. Så att om ni hör några biljud så är det inte vi här i studion som håller på och åker omkring.
Och mullrar i magen.
mullrar i magen. Ja, men för att det var ju under den perioden, 40-tal och 50-tal, som det var landet här ute. Mm. Det var ett fåtal invånare. Och då var ju Tyresö uppdelat. Trollbäcken var ju sitt, liksom, runt Kumla herrgård, torp och gårdar. Och sen var egentligen gamla Tyresö kring Tyresö gård, det som är slottet egentligen, och markisen och allting som pågick där. Och torp och gårdar. Mm. Och sen byggde man ju sommarhus och sånt. Så vi var ju väldigt lantligt här ute. Och sen kom den gigantiska förändringen när man bestämde sig för att placera Ericsson här. Det hette egentligen aktiebolaget Bo Nyman. Det skulle bli raketforskning och allt vad det var. Och sen blev det så småningom Ericsson. Det var ju Wennergren som skulle flytta hit ut. Mm. Och det var ju då kommunpolitikerna, stackarna, som var tvungna att bygga allt det här för alla arbetare skulle få plats. Och sen blev det här samhället. Och sen kom ju Stockholm på att, oj, vi kan skicka ut alla människor vi inte vill ha. Nej, jag skojar. Men de skickade ut alla som inte hade någon bostad. Så här hamnade ju både mina föräldrar som var akademiker och massa människor som inte hade jobb. Mm. Så att vi blev ju en väldig, vad ska man säga, vi kom ju från hela Sverige.
Mm. Ja, men jag upplevde ju Tyresö, alltså när man fick en uppfattning om var jag bor så att säga, när man blev så pass stor. Så var ju Tyresö, tyckte jag, ganska mycket som en blind fläck på kartan. Det var ju sällan liksom Tyresö egentligen nämndes. Det fanns den här Lex Bollmora, och det fanns rykten om att det hade varit att Bollmora hade haft dålig klang och när man byggde om, då blev det Tyresö centrum istället för Bollmora centrum.
Och man byggde om hela Graningsringen redan efter 20 år.
Ja,
så var man tvungen att ta in formator och bygga om alla lägenheter för att egentligen se till att de människor som bodde där inte hade råd att bo kvar.
Ja.
Nej, jag skojar, men så blev det också.
Men jag tänker att det ligger väl att det finns ett sanning. Sanning är det
du, man försökte rycka upp Bollmora på olika sätt.
Ja, precis.
Så trivsamma Tyresö.
Ja, jag minns någon gång när jag var tillräckligt stor för att läsa Sjöwall Wahlöö-romanen. Jag läste mycket när jag var liten och började läsa liksom vuxenlitteratur i mellanstadiet kanske. Där. Då läste jag väl Sjöwall Wahlöö, kanske på högstadiet. Men då kommer jag ihåg att Gunvald Larsson ju bodde på Sikvägen.
Gjorde han?
Ja, i någon av böckerna. Att han bodde någonstans högt upp och jag tror att han tittar in mot stan. Sådär.
Ja.
Och då var man så, Tyresö existerar i litteraturen.
Okay.
Sådär. Ja. Även om det bara var en passus så att säga, bara försvann förbi. Men det var ändå roligt eftersom att han ju också med åren blev en ännu färgstarkare karaktär.
Ja, just det.
Han trycktes på mer och mer i framförallt i tv-produktionen.
Just
kanske.
Det, det har du rätt i. Du, rätt i. Ja. Du menar det är hans Tyresö-anknytning där?
Japp, det är så.
Ja. Om vi då går till dig då.
Mm.
Du växte då upp väldigt harmoniskt där i Krusboda som du såg som ett fantastiskt trevligt område.
Ja, det var ju oerhört, och är liksom oerhört barnvänligt.
Ja.
Det var ju jätte, det var väldigt, väldigt, väldigt homogent. Alla nästan var ju ungefär samma ålder. Min uppfattning var att det var väldigt mycket tjänstemän.
Ja.
Männen var tjänstemän av olika slag. Pappa var ingenjör och så var det någon mellanchef på posten. Mm. Och så var det någon, det mest spännande var att jag hade en klasskompis vars pappa var polis. Jag tyckte det var jätteexotiskt.
Fanns det sådana också?
Ja, det var spännande med någon som gjorde något annat än verkar vända papper på jobbet. Typ sådär. Och det, liksom alla barn var ju i samma åldrar ungefär.
Ja.
Liksom, så det fanns ju oerhört mycket barn där på 70-talet.
Och du hamnade på ett torg med en viss färg?
Nej, jag är uppvuxen i radhusen på Renlandsgången.
Aha, okay.
Så där det finns ju torg där också.
Ja.
Så, men de är inte de här som vi pratade om i förra avsnittet med torgen har olika färger. Det är låghusen, alltså atriumhusen.
Aha, okej. Okay. Är de som har det?
Ja, okay. Medans radhusen där vi bodde i, de var, hade faktiskt samma färg allihop, men olikfärgade dörrar istället.
Var det så det var?
Ja.
Tala om var Renlandsgången ligger för oss som inte kan Krusboda 100.
Ja, Renlandsgången är, om man åker från Tyresö centrum och uppåt så är Renlandsgången det första området på höger sida.
Högst
man,
upp?
Ja, precis.
Bästa utsikten?
Ja, förutom Flåhackebacken då, som är vilderna.
Aha.
Som är kanske de allra finaste.
Ja, och på andra sidan.
Ja.
Men var det inte det var första området som byggdes också?
Yes.
Då kommer min fråga, var det inte väldigt många politiker som flyttade dit? För att den politiska adeln på den tiden, som inte var någon adel, det var unga människor som flyttade hit till Tyresö, som sen blev politiker, de bosatte sig i Krusboda också.
Mm.
Så vi hade väldigt många av de här prominenta, som senare blev prominenta, som började sin politiska karriär och också fick hus i Krusboda.
Ja.
Och de fick de första.
Ja, min som man kanske förstår om min pappa jobbade fackligt så var ju han var gråsosse.
Ja, gråsosse. Ja, men precis.
Och det gråsossar tror jag det fanns många. Så det var många som satt i kommunfullmäktige. Och min minnesbild är framför allt att det var liksom sossar.
Ja, exakt. Det var sossarna som styrde på den tiden.
Japp. Det var väl Sven Lionells tid.
Ja, exakt det. Och sen byggdes det så småningom Gudetrassen.
Mm.
Då flyttade de dit.
Ja.
Så det är också mycket sossetätt.
Ja, men precis. Och där bodde faktiskt min farbror. Den yngsta bodde på.
Ja, det är jättefint här. Nu ska vi inte hålla på. Liksom. Men det finns kulturer också som... Och det tror jag också är, för min mamma var politiker faktiskt på den tiden. Och då skulle de planera var själva affärerna skulle ligga.
Mm.
Och från början förstod man inte, för min mamma var väldigt praktisk, hon var lärare i och för sig. Men hon tyckte liksom, ska ni göra en affär så måste det vara inne i området. Man ska inte behöva gå bakåt när man går av bussen. Det ska vara på vägen från bussen till ens hus som man ska handla.
Mm.
Så tänk på alla barn, för att det är alla mammor, för det var ju snacket, mammorna handla, de kommer ju åka buss. Och då ska det vara bussvänligt och det ska vara... Så att man, det var ju också väldigt mycket så här, vad ska man säga, social ingenjörstänk.
Ja, men verkligen. Och det är ju verkligen, alltså, det är ju verkligen en del av miljonprogrammet. Om man tittar på hur miljonprogrammet byggdes upp, ja. Och man tittar på de här, liksom, när de tog fram hela miljonprogrammet, så ser man ju väldigt tydligt att Krusboda har precis den tanken, ja. Fast i egna hemshus,
ja.
Så att säga.
Ja, det var så.
Det ska inte vara någon trafik, det finns en yttre gräns så att säga, ja. Och innanför den ska det inte vara trafik. Och det är det ju, ja, idag när, det, när folk handlar mycket mer på nät sånt, så är det ju, trafiken är en ständig krigsfråga så att säga.
Ja, och det, precis, och det är de här leverantörerna och
grejer. Ja, det är alltså inte bara.
Nej, det är
alltså,
inte det.
Och det är ju...
Äldre också nu, ja, som men, behöver...
Ja, men och alltså barnfamiljer, man har storhandlat, ja. Och alltså det kan ju vara massa olika, ja. Skäl. Jag tror ju att skulden går inte alls bara att lägga på yttre faktorer, alltså som,
nej.
Inte bor i Krusboda. Jag tänker att det handlar om och liksom leva som man lär. Men det är ju liksom...
En annan livsstil.
Ja, precis. Men det är ju... Ibland så blir man tvungen att ta bilen in. Min fru som har en... dålig rygg. När hon har handlat så kan hon inte bära hela vägen. Och har vi storhandlat när vi har fyra barn, när alla bodde hemma, så blir det en jävla massa kassar. Och då behövde man bära in det enkelt.
Men tänk också hur man planerar till exempel. När man planerar Farmarstigen, självklart skulle det finnas en liten Coop där. Eller när man planerade Bollmoraberg så var det Favör eller något. När man planerade Ringen så var det och så vidare, Ica eller vad det var någonting. Man planerade ju områden och med lokal affärer.
Ja, ja, precis.
Och jag är inte hundra på att det alltid lönar sig nu för tiden med de här stackars affärerna.
Det tänker jag också. Jag menar, Farmarstigen är väl ett, det är ju ett exempel där, som att den här bron från Konsum, ja. Är borta nu. Ja. För förut så var ju det tydligare också, så att, ja. Man behöver inte passera någon öppen väg, för jag tänker att det var signifikativt för Krusboda och för miljonprograms.
Ja.
Att det skulle finnas liksom skyddade gårdar så att säga, där folk, barnen kunde springa fritt,
ja,
och utan att oroa sig.
Ja.
Men det är så, jag tror att det är nog tuffare att bedriva ett närlivs så att säga idag.
Ja, det är det. Ja.
Våran butik är ju numera ett Hemköp.
Den, ja, det ändrades
det
också.
Ja, det var ju
ett Ica förut.
Under all tid. Mm. Och flyttades ju efterhand att det byggdes. Eller den har funnits på två ställen. Precis som du säger, man placerar den i mitten. Där skolan ligger ju i mitten av Krusboda. Och badet ligger i mitten av Krusboda. Men i början så låg det liksom i en tillfällig lokal vid att den gräsmatta som är mellan renlovsgången och nästa område, som är Lummegången. Där låg ju butiken medan man byggde vidare, som att det ju var rätt många år man byggde.
Ja, det är intressant. Och dina önskemål om livet, vad gick du ut på när du var ung? Vad ville du bli?
Ja.
Du blev fotograf.
Ja, fotograf eller lärare. Jag är ju... Nej, men, jag har en ganska liksom brokig del. Jag ville bli någonting kreativt. Jag var ganska duktig på att teckna. Betraktades väl, tror jag, av klasskamraterna som någon som var duktig på att rita. Det var min identitet lite grann. Liksom så att ja, det är han som är duktig på att rita. Typ så. Idag så tycker jag väl att jag inte var så vass. Jag var duktig på att rita av.
Jaha, vad roligt.
Snarare än att jag var så jävla duktig på att rita, tror jag egentligen. Jag kunde rita en Stålmannen eller något sånt.
Okej, det var så man ritade, ja.
Vad det nu var. Men när jag skulle börja gymnasiet, jag gick i skolan i Dalskolan i Krusboda.
För det behövdes en Dalskola, fast det fanns Krusboda-skolan.
Det var
så var det så mycket ungar,
ja.
Så byggde man Dalskolan.
Jajamän, ja. Så att gick jag låg- och mellanstadiet, och sen så gick jag högstadiet i Vättinge, som ju sen blev Tyres gymnasium och sen var komvux. Nu är jag lite osäker på
om det. Då svarade jag komvux.
Ja, om det fortfarande är...
Jo, är det. Nu har hela CTRL flyttat dit.
Just det, precis. Ja.
Och särskolan och lite annat.
Ja, ja. Och sen gick jag på Tyres gymnasium. Så att jag liksom gick ju max en kilometer i skolan.
Jättebra, va?
Ja, men både och. I gymnasiet var det inte lika roligt längre. Då var det kompisar som gick på OSÖ kanske, eller Kärrtorp. Och så tänkte man, de får se en annan del av världen.
Ja, de får se
världen.
Komma.
Så att jag ville på gymnasiet, så ville jag in och till stan, och jag ville plugga något kreativt. Men då fanns det ju inte som idag, som medieprogram och estetiska program.
Och det
program.
Fanns heller inte fritt val av skolor. Så nej, valde precis. Man en linje som fanns i Tyresö så hamnar man i Tyresö.
Japp, ja, det var ju närhetsprincipen som var grejen. Men jag sökte någon skola som hette Riddarfjärdsskolan, tror jag. Mm. Som låg på Münchenbryggeriet, som hade någon estetisk. Det var väl den och Södra Latin som fanns på kartan, som jag kommer ihåg det då, i alla fall för mig. Och Södra Latin var ju, precis som idag, tufft att komma in på. Jag hade inte betyg så att det räckte. Och det räckte inte till Münchenbryggeriet heller. Så då hamnade jag, eller till Riddarfjärdsskolan. Så då hamnade jag i Tyresö gymnasium och gick ju då i samma klass som Mirena, som ju var med här förra gången. Och gick social linje, där det var många som gick som antingen ville göra, så att säga, plågan så kort som möjligt. För den var bara tvåårig.
Exakt.
Eller som inte hade kommit in på den utbildning de ville. Och där är det också intressant att det, liksom det speglar sig. Det var ju väldigt många som läste ekonomi och samhällskunskap, som det ju är den populäraste utbildningen idag, tillsammans kanske med teknik och så. Men så att då hamnade jag där och gick en tvåårig utbildning. Då.
Men hur var den då? För det ansågs ju lite soft.
Ja, men
var det skön stämning? Var det bra gäng? Var man bra kompisar?
Ja, men det tycker jag absolut. Och nu bor ju Miranda och jag gick ju gymnasiet ihop och bor ju bara någon gård mellan oss. Ja. Sådär. Ytterligare en gymnasiekompis bor en gård bort. Ja. Sådär. Men det var liksom en lite brokig skara, skulle jag väl kanske säga. Men jag trivdes väldigt bra då. Vi var några killar från Krusbo, inte från min egen klass, men från parallellklasser som jag gick med, som man kanske först hängde mer med och sen som man hittade.
Var det mycket sånt här? För att det som man pratat om i Tyresö, det är att vi haft mycket droger här.
Ja,
var det mycket strul?
Nej, det skulle jag säga att det inte var. Alltså, som var synligt i min skolgång, så att säga. Jag upplevde det som ganska skötsamt, helt enkelt.
För det var ju också mycket musikgrejer. Nere på grottan var det musik.
Ja,
Domusängen. Det fanns ju väldigt mycket kreativa ungdomar som spelade. Vi hade sån här, vad heter det då? Den här, han Ola, som hade strängstyrkan, man fick lära sig spela musik, musikskolan. Det fanns ju väldigt mycket aktiviteter och massa föreningar, det vill säga Tyresö FF allihopa. Så det var ingen svårt att spela tennis eller vad man höll på med. Vad gjorde du på din fritid?
Nej, men jag läste mycket och jag ritade mycket och jag spelade pingis när Tyresö pingisklubb startades upp. Det är väl min enda idrottsliga merit ever, att jag vann första klubbmästerskapet i min ålder.
Var det under Bollmora?
Yes, under Bollmora-hallen.
Det som ligger egentligen Forellhallen, tror jag. Det är
precis.
Där i källaren.
Ja, där Ulf Björns och hans mamma Hilde var ju
Hilde Björns, det var de som körde.
Och lillebror som också var med och spelade, men han var lite yngre än mig och Ulf var lite äldre. Så då var jag med där och spelade och vi skulle sen börja seriespel. Då trodde jag ju att jag var hyfsat bra, eftersom att jag hade vunnit klubbmästerskapet.
Ja.
Sen så visade det sig när vi liksom kom ut och spelade seriespel att det var vi nog inte alls. Vi var väl med, det kanske var 8 lag i våran grupp och jag tror att vi vann 2 matcher kanske, varav 1 lag pensionerade sig efter halva för att det gick så dåligt för dem så att de sketit. Så att vi var ingen vidare helt enkelt.
Okay.
Så, men i alla fall, jag har i alla fall en guldmedalj.
Ja, vad roligt. Men vad tänkte du bli då, efter social linje och ritandet då?
Då var jag så här ganska vilsen. Det fanns liksom en vag bild av någon slags konstnärsdröm eller som hade att göra med kulturvärlden på något sätt. Sådär. Måla eller rita eller skriva eller någonting. Men sen så när jag var färdig med gymnasiet så fick jag... En kompis med mig fick jobb på Skarpnäcksgården genom någon slags kontakt på alkoholisthemmet där.
Det var jättestort då.
Ja, han fick jobb som diskare i köket och då behövde de någon till. Så jag tror att han bara jobbade där några veckor innan han hörde av sig och sa, ja, de behöver en till här.
Ja, så gick det till att få jobbet.
Ja.
Precis så fick man jobb.
Japp. Och då började jag jobba där och jag var ju fortfarande 17 då, eftersom att jag gick in 2 år så hade inte jag fyllt på hösten, så jag hade inte hunnit fylla 18 ens. Då började jag jobba där, och det och tyckte jag var ett oerhört nyttigt första jobb. Ja. Jag kom ju från den skyddade krusboda medelklassvärlden,
ja. Ja.
Med sina liksom geografiska gränser. Man hade naturligtvis tagit sig till centrum när man blev äldre och,
ja.
Och så draga ner till Bollis. Liksom så. Men där så liksom fick jag se, kände jag världen på riktigt. Jag tyckte det var skitnyttigt. Liksom. Där var det, jag kommer inte ihåg, det var en grekcypriot, det var en turkcypriot, det var en rom, det var ett par finnar, det var ett par polskor, det var en chilenare, det var en egyptier.
Det öppnade sig världen för dig.
Ja, precis. Och naturligtvis, jag tror att det var en kock som var svensk, och så var det naturligtvis chefen svensk, signifikativt nog. Så.
Och sen var det fullt med människor med gigantiska problem.
Japp, precis.
Världen var inte så lätt som tror.
Nej, precis. Nej, men, och jag tyckte det var oerhört nyttigt. Det var väldigt varierande skickligheter på svenska. Men jag tyckte det var jätteroligt.
Jätteroligt.
Det är väl kanske det är lite av en eftertanke, så att säga.
Men du lärde dig mycket, det var nyttigt
för dig. Precis, jag lärde mig någonting om världen och olika människor. Ja. Helt enkelt. Plus att ju klientelet var alkoholister och narkomaner och folk som jobbade på, vad heter det, där sådana som har någon form av, de har snickerier, Samhall.
Ja, just det.
Samhall. Så att vi hade en lunchrestaurang där de som jobbade på Samhall kom och käkade, som hade olika typer av svårigheter också.
Men ville du börja jobba inom den sociala sektorn då, tänkte du?
Nej, det var ju liksom, det tog jag ju bara. Och blev väl där i, om det kan ha varit närmare 2 år. Men där liksom, jag var, drev planlöst.
Ja, men du var ju ung.
Ja.
17, 18, 19.
Ja, precis.
Då är man ju väldigt formbar.
Ja, men precis.
Och sen då?
Och sen så jobbade jag på, ska jag komma ihåg rätt ordning här. Jag tror att sen så hörde jag mig till kommunen. Jag har alltid gillat barn. Mm. Det låter,
nu låter det konstigt. För var inte det alls något konstigt att säga att man gillar barn.
Ja. Nej, men jag hade en lillebror som var 12 år yngre. Och jag tyckte det var roligt när jag hämtade honom på dagis.
Ja, det var roligt.
Förskolan, som det ju heter idag, såklart. Och kunde tänka mig så här, att undra om det är någonting. För då fanns ju ett korttidsspol, det finns det fortfarande. Så att då hörde jag mig till kommunen och sa att jag kan tänka mig att jobba på dagis, liksom hoppa in som timvikarie.
Tänk att så var det också. Alltså, det här måste man nästan förklara. Den där världen finns ju nästan inte.
Ja, men den är faktiskt förvånande. Just den, min yngsta dotter har nämligen gjort samma sak. Hon gjorde samma sak som mig. Så att,
det finns den här, liksom, man tar gig. Den här gigvärlden. Man tar små jobb i taget.
Nu är det gigekonomi.
Gigekonomi. Men för man fick ju också mer eller mindre nästan fast jobb ibland också.
Ja, men precis.
Man kunde ju på så sätt få jobb.
Ja.
Hoppa runt.
Japp, jag hoppade ju runt. Jag har ju nog jobbat på de allra flesta barnstugorna i Tyresö, tror jag. Med undantag kanske för längre ut på Tyresö. Ja, men de som var lite bökigare att ta sig till, helt enkelt så. Men annars, och det var väl bara de som var lite bökiga att ta sig till.
Uh-huh.
Annars har jag nog jobbat på väldigt, väldigt många i alla fall. Ibland en dag, ibland 2 dagar.
Okay.
Men sen så var det också så att man, precis som du sa, så hamnar man på något ställe där någon blev sjukskriven lite längre tid. Och så blev man liksom kvar. Jag var kvar något halvår på något ställe. Men det blev kanske något år. För sen så hörde min farbror av sig, som drev en persiennfirma. Och frågade om jag ville jobba hos honom i tallkrogen. Och då hoppade jag in och gjorde det. Och satt och svarade i telefon när folk ringde in. Jag var inte säljare, jag var mer ordermottagare. Eller säljare, fast folk ringde till mig.
Innesäljare heter det.
Ja, precis. Precis. Och där blev jag något år också. Eller 10 månader eller någonting sånt. Jag misstänker att han kanske hade väl hoppats att jag skulle bli kvar längre. För att vara kvar inom familjen. Sådär. Men så då jobbade jag där ett tag. Och sen där någonstans kom jag på att okej, jag kanske ska ha någon form av utbildning mer. Men jag visste fortfarande inte vad jag ville. Så jag läste in ett 3:e år svenska som jag behövde för att bli behörig. På Komvux här i Tyresö.
Och var komvux låg på föräldern då?
Då det var faktiskt i Vättinge.
Den låg på, den har flyttat dit
japp,
då.
Japp. Hade de då. Så att då var jag där och pluggade in den, och då var det lättare också att få ett högre betyg. Jag slappade bort en ganska stor del. När jag slutade gymnasiet så var det flera lärare som var sådär: när du började här så tänkte vi att här kommer en kille som kommer gå ut med höga betyg. Nu blev det inte så. Vad var det som hände? Ja, jag blev skoltrött.
Skoltrött. Så. Med rena liknande historia på det där, va?
Ja, men så var det. Men då fick jag liksom lite ja, men då fick jag, det var lättare att plugga då. Så då läste jag litteraturvetenskap ett år. Egentligen också fortfarande planlöst, men det fanns väl i alla fall någon slags idé om att jag behöver ta mig någonstans på något sätt. Och sen så slutade jag där och var tillbaks lite på förskola och jobbade lite. Jag blev personlig assistent åt en kille.
Men du hade inte blivit pappa ännu då?
Nej, det hade jag inte. Mm. Nej, här, liksom under de åren så hände det väldigt mycket och jag bytte mycket jobb.
Men är det inte också så? Är man, när man är fri, liksom, inte har några obligations, alltså något ansvar för andra människor, då kan man ju ha det där livet. Det är då man kan resa och göra massa saker. Japp. Och sen plötsligt får man barn och så upptäcker man att jag måste ha en stadig inkomst.
Verkligen.
Och hur förändras livet då?
Men efter de här liksom svängarna, när jag, då var jag här någonstans ett tag, bodde i tredje hand. Sen flyttade jag hem igen för det,
så var det också.
Kontraktet tog slut, eller jag hade inte råd, tyckte jag. Eller något sånt. Och jag jobbade lite som sagt, personlig assistent, och jag var tillbaka lite på förskola. Jag var i sommar, jobbade till och med på Skarpningsgården igen några år efter och sådär. Och sen så läste jag filmvetenskap. Ja, men jag höll på liksom, fram och tillbaka.
Testa livet.
Ja, precis. Och bodde ju, eftersom jag bodde hemma under stora delar av det, så var det liksom ekonomiska bördan var inte så stor. Men sen så lumpen gjorde jag inte. Jag totalvägrade, så att jag satt faktiskt i fängelse.
Ja, bra där. Jag har sett ett fredsmärke här runt halsen.
It runs in the family. Och det var ju också såklart det var en lika nyttig erfarenhet som att komma till, när jag kom till Skarpningsgården första gången. Och få hamna på, jag hamnade ju på, visserligen bara i de första 2 veckorna, men då hamnade jag på ett, liksom ett riktigt fängelse.
Hur många månader får man för vapenvägran?
4 månader fick man då, och då satt man ju halva tiden om man skötte sig.
Men på öppen anstalt?
På öppen anstalt, men jag fick sitta på en anstalt utanför Sundsvall som heter Viskan, som jag förstod det som, ryktet sa i alla fall att det var liksom den tuffaste av de öppna anstalterna. När jag kom dit så var det liksom, man fick ju näcka framför vakten, och jag fick inte ta med mig kassettband in om de inte var genomskinliga. Aha. Så jag fick med en kompis att skicka. Då fick jag skicka brev. Så jag skickade brev första dagen. Så du måste skicka mig, köp kassettband som är genomskinliga och skicka dem till mig. För jag får inte ta in de här. För jag fick ha med mig en freestyle liksom så. Eller Walkman. Jag kommer ihåg liksom osäkerheten när jag skulle gå till, de pekade ju ut så här: du ska sitta i det där huset, cell 105 vad det nu hette. Och då knatade jag över den där gården, min så här gröna internkläder med ett klädbylton och handduk i famnen, och klev in i det här huset och visste inte vad jag skulle, kände mig inte skitkaxig. Jag var ju spinkig som fan och jag var 21 år eller någonting sånt. Alltså det var... Det fanns inte mycket Peter att ta på.
Nej, då är man ju inte kaxig.
Nej. Och så gick jag in och visste ju inte vart jag skulle. Så jag prövade bara att gå till vänster. Och så gick jag runt en hörna. Och så satt det 3 så här biffiga snubbar med tatueringar och långt hår och stora ragga muschar. Och spela kort. Och jag så här: hej, vad säger man? Hur fan hälsar man på någon på ett fängelse? Tjena, läge. Vad ska jag säga?
Vad har du gjort?
Då frågade jag så här: tjena, cell 105. Och då var han så här: åh, men gå tillbaks där du kom in. Och så tar du till höger istället för till vänster. Och så har du den lite längre fram. Så här, supertrevliga. Jag var så här, hopp, ja. Och så kom jag in på cellen och den var precis som jag tänkte mig. Det var som klyschan liksom. En brits, ett handfat, en utvikningstjej på väggen. Och det var så här, jag stod där med den där bylten där och tänkte: vad är jag nu? Ja. Men där var jag som sagt bara ett par veckor, för sen så blev jag erbjuden ett jobb inom citationstecken, som städare på ett ställe liksom nästan in i Sundsvall, förort Granlo, som var där folk satt, som hade avtjänat väldigt långa delar av sina straff. Så är det ju på en öppen anstalt också, att det satt en del folk. Det blev ju liksom, när de här 2 veckorna var på första, så blev det ju razzia. De kom in med schäferhund 6 på morgonen och man fick rusa upp, och så var det någon som hade droger på sitt rum och sa, nu åker jag tillbaka till Kumla, skönt att jag får egen tv på rummet igen. Det var hans, han tyckte,
det här måste vara en ganska nyttig erfarenhet.
Ja, men absolut, alltså som sagt, precis som jag tyckte att Skarpningsgården var, alltså man träffade ju, alltså även som när man gör lumpen, tänker jag, man träffar människor man inte annars skulle ha träffat.
Nej, exakt. Och det har jag tänkt på flera gånger, att det, ni grabbar, nu ska jag verkligen generalisera här, men det känns som att tjejer är mycket mer inriktade på ta ansvar och sånt. Killar vill ju testa grejer. Och när blir man man?
Ja.
Det är det som är svårt. Antingen när man blir pappa, eller får jobb, gör lumpen, någonting, eller går med i scouterna. Alltså gör någonting och känner, annars är det lätt att... för att jag har hur mycket vänner som helst som har grabbar som inte kommer ut i livet längre. De hittar ingen väg ut i pojkrummet framför sin skärm. För nu är skärmen mycket roligare än resten av livet.
Ja, men precis. Ja. Där finns världen på något sätt, och den är mer lättåtkomlig. Och
lättåtkomlig.
Inte lika läskig, för man behöver inte mötas öga mot öga. Och att man liksom, vi kallar det ju fortfarande för telefoner, men den funktion vi förknippar med telefoner är ju det den används minst till. Ringa någon, det är så här, ska jag ringa någon?
Exakt så.
Jag satt i alla fall av den där tiden och då, lite efter det så träffade jag det som blev min fru. Och ganska nyligen, direkt in på det, så fick vi erbjudan om en lägenhet på Granitvägen. Så då...
Och hon kom också från Tyresö?
Nej, hon är från Första Strand.
Det är mycket långt bort.
Ja, det är mycket, mycket långt bort.
Och det var okej för henne att flytta till Tyresö?
Ja, men det var väl, hon var väl kär, tänker jag. Så att hon sa väl ja på grund av det.
Och du hade en trevlig lägenhet?
Ja, men vi var faktiskt och tittade på lägenheten tillsammans.
Oj, fint.
Så. Och sen så kom jag ihåg när vi gick därifrån att jag sa så här, vill du flytta dit med mig? Så, det var gulligt.
Det var nästan så. Som ett frieri.
Ja, men nästan som.
Är ni fortfarande tillsammans?
Ja, det är vi träffades 92, och det här var väl då jag fick den här lägenheten 93.
Ja.
Och sen så kom första dottern i mars 94. Så att det gick ju liksom ganska, ganska fort.
Och ni har också 2 kullar med barn.
Ja, precis. Den första dottern kom ju i 94. Nästa barn kom bara 15 månader senare. Inte helt planerat, men så blev det. Och det blir ju lite tungt när man har 2 så små barn, men man har ju väldigt mycket tillbaks det när de blir lite större, att de alltid har någon att hänga med.
Ja. Och sen fick ni för sig att skaffa barn igen.
Japp, sen väntade vi 8 år.
8 år.
Och så tänkte vi att vi tar, framförallt jag tror jag fick någon sån här liten 30-årskris.
Ja.
Att så här, nu har jag redan 2 barn. Vi hade flyttat upp till Krusboda efter att ha bott på Granitvägen.
Nu är jag gubbe.
Ja, och tänkte så här, vad fan är det här klart? Liksom. Så jag har,
alla andra startar nu.
Ja, precis. Så då var det, men framförallt jag som ville ha ett barn till, men naturligtvis var min fru inte ovillig. Det låter konstigt annars. Men sen när hon kom, då kände vi, när hon hade funnits ett tag, så tänkte vi, så här, men varför ska hon vara ensam när de andra 2 hade varandra?
Jaha.
Så då blev den fjärde också. Så.
Men det måste vara ganska ballt för de här små att ha 2 stora syskon.
Ja, men sen så är det ju som det är, liksom att de... Framförallt när de blir lite större, så liksom man blir ju förvånad ibland över hur olika ens barn är, så att säga. Det är väl den äldsta och den yngsta är nog, har ganska mycket gemensamt. Och den näst äldsta och den näst yngsta, de har också mycket gemensamt. De är mer esteter och duktiga på måla och rita och sådana saker. Och de andra 2 är inte alls dåliga på sånt heller, men är, odlar inte de intressena på samma sätt. Den äldsta blev civilingenjör, den yngsta går nu i lärarhögskolan.
Har de också hamnat i Tyresö?
Den äldsta, hon är ju då liksom en Ja, hon har svikit oss, kan man säga, helt enkelt. Hon bor hela vägen vid Gullmarsplan, där min mamma då är uppväxt.
Okay. Med,
så att hon ser, och min svärfar.
Ja.
Så att hon ser min mammas uppväxtlägenhet från sitt fönster.
Jaha, vad roligt. Ja.
Så hon bor där, och den yngsta är nu på väg att flytta till Tallkrogen. Hon har fått en studentlägenhet.
Men herregud, men två bor kvar i Tyresö?
Två stycken bor kvar i Tyresö, en av dem bor hemma.
En av dem bor hemma, så, ja.
Och en bor
men sista frågan då, för nu har vi... Alltså, vet du vad, Peter, jag skulle kunna prata med dig hur länge som helst. Du är duktig också på att berätta om grejer, så det var så mycket spännande saker här. Det här programmet, ska jag säga, blir lite långt, men det får ni faktiskt njuta av ni. Men för att hela grejen tycker jag med oss, vi som har flyttat till den här lilla förorten som är så ny, för den är faktiskt ny. För din farfar som flyttade hit från början, så var det landet. Och plötsligt exploderar den här lilla... Vi gick alltså från 1000 invånare och vi är över 50 000 idag. Och bara Krusboda i sig är som en liten by.
Ja.
Och det finns ju sammanhållning och det finns lite konflikter här och där. Men jag tycker att vi har en väldigt bra känsla. Man är liksom stolt över sin... Jag gillar ju Bollmora. Jag tänker inte skämmas över det. Hur ser dina barn på Tyresö och Krusboda? Och, ja, den här kommunen. Är det här någonting man är... Är det okej att komma härifrån?
Ja, men det, jag har inte uppfattat det som något stigmatiserande.
Nej, så att det är säga. Inte det.
Utan, men alltså precis som min yngstas kille som då hon ska flytta ihop med, han bor i Gamla Enskede. Han sa, som jag tycker att många säger när de lär känna någon från Tyresö, när man pluggar i stan någonstans. Så jag sa, Tyresö, det är ju långt bort. Det tycker jag liksom man väldigt ofta hör, att de tycker att så här, det ligger långt bort. Man är så här, det tar 20 minuter eller det tar en kvart från Gullmarsplan till
det tar
det
längre tid att åka till Första Strand.
Ja, precis, apropå att min fru är då därifrån. Men det är klart, det är inte tunnelbana.
Nej.
Och det är ju den här geografiska avgränsningen. Man passerar Skarpnäck och så är det grönt och en sjö och så är det älta som man bara ser lite grann. Och så är det skogar. Och, så det känns ju kanske på något sätt.
Just det,
men det är mer liksom så att det är långt bort. Men och den känslan kanske man hade själv en gång när jag var tonåring. Ja. Att jag ville in till stan och då fanns det inte lägenhet. Så jag kom aldrig dit. Så att säga, jag blev kvar i Tyresö. Men jag tror inte att någon av dem... som sagt, känner sig stigmatiserad av att vara från Tyresö.
Och Krusboda.
Men tycker att det är... Jag tror att de tycker att det har varit liksom en bra uppväxt.
Ja, kul.
Så,
kul.
Där vi har varit. Både Granitvägen, där de två större bara har inte jättemycket minnen, men de var 5-6 år när vi flyttade därifrån. Så att Krusboda har ju varit deras uppväxt i huvudsak, precis som för mig själv.
Ja, jättebra. Tack så mycket, Peter Eriksson, för att du kom hit igen. För att jag tänker liksom, du har ordets gåva faktiskt. Och alltså jag tror vi behöver allihopa på något sätt reflektera över våran kommun och vad vi trivs. Och ni i Krusboda är väldigt speciella i och med att ni bor i Sveriges största grupphusområde. Så ni har lite rekord också.
Mm. Jajamän. Sägs till och med att det är norra Europas största.
Ja, bara sånt. Ja. Man måste komma. Tack för att du kom hit igen.
Tack.
Och jag som har haft det här trevliga samtalet med Peter Eriksson. Jag heter alltså Ann Sandin Lingen. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.